Vi är denna vecka sponsrade av Volt. Det har vi varit innan. Det är ju en multibrand som man säger. Alltså ja. Alla märken som man gillar i stort sett finns på Volt.
Ja, alltså det är för män då, ja. Framförallt. Och det är premium brands liksom.
Ja, det är tröjor, alltså, skjortor, kostymer, kavajer, ja. Byxor.
Det är Oscar Jakobsson, Tiger. Det är liksom Eton, Samse, J. Lindeberg, Filippa K. Alltså.
Ja, och det är 40 butiker i Sverige. Från Malmö till Luleå. Det är ju så att om man liksom nu, våren är här.
Mm.
Det är dags att uppgradera lite. Och om du inte orkar springa runt på 40 olika butiker, det räcker med att bara gå till Volt.
Ja, det gör det verkligen.
Där kommer det finnas det du vill ha.
Och det är ju någonting, men det är den bästa årstiden att köpa nya kläder på. Mm. I våren. Alla andra är liksom lite förknippat med ångest.
Ja, men det är mer ett nödvändigt och det är ont bara.
Här är bara, nu ska jag vara fräsch, nu ska jag ta emot livet. Ja. Och nu ska jag liksom må bra. Och då finns ju Volt där.
Man kan antingen gå in och browsa på nätet, och då går man in på voltfashion.com. Mm. Eller gå in i de fysiska butikerna, det gillar jag.
Ja, det är faktiskt mysigast. Ja. Och de finns ju överallt.
Känna på grejerna.
Fina butiker ju, tycker jag.
Ja. Men som till exempel nu, du och jag ska åka till Rom.
Mm.
Jag känner så här, jag vill vara lite vårfräsch. Det kommer vara varmt där nere. Man vill se lite stilig ut. Man vill smälta in på gatorna. Men jag har ingen tid att gå och shoppa. Därför kommer det räcka med att jag bara springer ner till Volt nu. Hittar ett par nya brallor. Kanske en liten skjorta.
Alltså det finns en kortärmad stickad skjorta. Mm. Från These Glory Days. Som jag har köpt mycket skjortor av tidigare.
Ja.
Som är liksom krämvit och snygg. Och liksom stickad känsla.
Ja.
Lite François. Den är
trevlig.
Den klickas hem.
Ja. Men gör så här, gå in på www.voltfashion.com och kika på vad de har. Eller gå in i en fysisk butik. Vi tackar Volt.
Tack.
Vad heter det? Jag har lite problem med det att jag måste skita. Men ska jag suga in det och liksom göra det efter? För du har brådis.
Ja, jag har lite brådis, men alltså, det är inte heller bra om du sitter och skiter nu.
Om man sätter sig ner så blir det lite lockigt
på. Ja, jag får ju panik och sånt, men absolut. Men det, jag kan... Men jag hoppar in i skit.
Nej men fan, jag suger in. Det är tidig morgon. Det är Nocco. Det är frukost.
Oh.
Frukost för mästare.
Gud, vi spelar in väldigt tidigt på morgonen här. För att vi har två liv att sköta.
Ja.
Och då känns det skönt att höra vignetten.
Ja. Den är som att ta en liten spruta i armväcket med något.
Ja, den är livsbejakande.
Ja.
Och den som har gjort den, det är ju Markus Krunegård som har gjort den. Alltså till oss.
Älskade Markus.
Alltså han har ju en ny skiva som heter Tutti Frutti. Från lokalen under sushin.
Mm-hmm.
Det är för att han spelade in skivan på Ringvägen i sin studio som ligger under en sushi restaurang. Och när vi skulle starta den här podden så ringde jag honom. Vi har ingen vignett.
Nej.
Kan du hjälpa mig med det? Vi har hjälpt honom med musikvideo, vi är vänner. Jag tänkte att han kan göra det.
Ni finnar båda två.
Ja, alltså det är mycket som känns som att det här, en hjälp härifrån, det kan fås.
Ja.
Han bara, men jag är slut mixen. Alltså vi håller på nu, snart ska vi typ leverera, jag har inte gjort någonting. Alltså jag hinner inte riktigt. Ja, och sen så vet du det, så här, men okej, okay, men det går fort.
Mm.
Så gick vi kom ner till han ner i lokalen under sushin. Och så tog det ungefär 22 sekunder från honom.
Mm.
Jag vill ha någonting som är lite glatt, uppåt, lite tacky, men ändå liksom fint.
Ja.
Och så satt han och plinkade på pianot. Och så hade vi vår vignett sen.
Ja, den är perfekt.
Och sen så levererade han sin skiva och den blev också perfekt.
Ja. Så att, vi står i stor skuld till honom. Och vi älskar honom. Ja. Och han är en av Sveriges mest älskvärda personer.
Ja, och bästa textförfattare tycker jag.
Ja, det absolut. Jättebra. Men jag också, i helgen så var det ju Hammarby-Norrköping.
Mm.
Vi ska inte snöa in för mycket på fotboll. Nej. För vi vill passa oss för att vara någon sorts tuttobaluttokillar. Mm. Det är min mardröm.
Ja, det är din.
Det är din dröm, min mardröm. Mm. Du önskar att den här podden egentligen var Toto Balutto.
Jag kanske ska starta en fotbollspodd också.
Nej, det ska du inte.
Nej.
Det finns tillräckligt med fotbollspoddar i det här jävla landet.
Absolut.
Se en fotbollspodd till så slänger jag mig fram till Fyrans buss. Men jag orkar inte mer.
Vet du hur många fotbollspoddar du lyssnar på?
10 i veckan. 10 olika i veckan tror jag du lyssnar på.
10-12.
Det är 10-12 timmar i ditt liv som du aldrig får tillbaks.
Nej, det älskar jag.
De här poddarna, vissa säger inte några namn, men vissa som är som 4 timmar långa.
Gott.
Gott.
Det är som ett...
Nej, det är så vidrigt. Det är, som, det är så det är helvete. I helvetet spelas fotbollspoddar på repeat medan man brinner upp.
Ja.
Så känner jag. Skitsamma, men det skulle komma till. Ja, han sjöng ju. Och det var första gången jag kände så här, för Bayern är så dåliga nu. Och det är så dåligt spel. Och det är så fruktansvärt.
Nej, men det är uppgivet. Alltså, det är, vi kan bara stänga ner den säsongen. Fitt ja, Bayern.
Ja, men det är fruktansvärt smärtsamt. Och det är så ojämnt och ostrukturerat. Och liksom ologiska byten och dålig coaching och omotiverade spelare. Och jag kände när Marcus stod och sjöng på vad heter det? Parken.
Tyvärr vet jag vad den heter nu för tiden. Platinum Cars Arena.
Fy fan vad vidrigt. Ja. Såklart att den gör det. Men, det...
Ja, men Marcus, han har gjort inmarslåten till IFK Norrköping.
Visst var det första gången som pandemin, eller första gången någonsin han fick sjunga den på plats.
Exakt.
Ja, men alltså, det var så mycket gåshud. Jag kände bara, jag var på väg att så här, kasta min Bayern-halsduk och bara bli Norrköping.
Vi kan bara lyssna på lite här kanske. Ja, men det blir liksom den här lilla staden, som ändå inte är en liten stad. Det är, Norrköping är ändå kanske Sveriges topp 7 någonting. Det finns ett lag i stan. Den sammanhållningen kan jag tänka mig i en sån typ av liksom samhälle, tror jag, blir jävligt stort i en, med en sån klassisk klubb också, Norrköpingen. Och så har man en sån fin låt, en Norrköpingsson som har skrivit den, kommer hem och sjunger den. De slår Bayern hemma, de går och hoppar liksom in i guldracet.
Alltså det var de slog här, Bayern också.
Så här, regnigt oktober.
Ja, vad hette han som ledde målskytteligan? Vilken otrolig
spelare. Adegbenro.
Ja, satan. Mm. Varför inte vi någon sån spelare? Vi
köpte ju Selmani för 8 miljoner.
Jag blir så trött. Ja. Men vi ska inte prata om Bayern, för då blir vi bara på dåligt humör. Ja. Och nu ska vi vara glada, för vi ska prata om mat.
Det ska vi verkligen göra. Förra veckan så, när vi avslutade podden, så sa vi att vi skulle hem till dig. Och käka middag.
Ja.
Vilket gjorde efter också.
Ja.
Det var så jävla trevligt.
Ja, vad gott det blev.
Mycket vin.
Mycket. Lite sent.
Lite sent.
Lite sent blev det. Jag hade också faktiskt, jag faktiskt sa det till Lisa efteråt, att det var vid ett tillfälle där vid ett någonting som jag inte hade fyllt på glasen. För jag tänkte liksom att nu avvecklar vi det här. Ja. För att Lisa brukar säga till mig att det är dags att avveckla. Ja. Nämligen. Så jag tänkte att nu tar jag det ansvaret. Och är lite så här. Nej men... Jag fyller inte på.
Du gjorde att öppna en ny flaska.
Vad sa du?
Du gjorde var att öppna en ny flaska. Va?
Nej, men det var ju hon som sa till mig att öppna en ny flaska. Va? Erik, alla är torra här. Öppna. Jag bara, älskling. Ja, men sen gjorde jag ju det. Jag är inte svårövertalad.
Nej, men jag tänkte, så här. Nu är det också dags här.
Ja.
Och sen så bara kom den i flaska.
Ja, precis. Bara, ja, men det var Lisas fel.
Skalla i sig.
För en gångs skull.
Så det var jävligt värt det.
Det var otroligt trevligt. Det var otroligt gott. Det var kul att laga mat tillsammans på det där sättet. Det är ju jättemysigt. Hur tyckte du att jag var som liksom assistent? Det känns som att jag mest diskade undan.
Ja, men det är ju härligt också. Det var väldigt bra. Det var väldigt, du rörde dig smidigt i köket. Det var inte i vägen.
Nej. Det är också en konst att vara liksom, assistent på ett bra sätt. För att du tog ju lead och jag liksom röjde undan, hjälpte dig lite med olika uppgifter och sådär.
Ja, så vi gjorde ju den här då, som vi sa förra veckan också. Vi gjorde den här myllemärk i rätten som vi gjorde för 2 veckor sedan i podden.
Otroligt god.
Så att den gjorde vi. Sen åt vi tiramisu från hallen efter. Det var jävligt gott. Vi åt mycket tiramisu, du och jag.
Ja, det var liksom ballongmage dagen efter. Men det var det värt. Men det är också så här, tiramisu. Vi har pratat om tiramisu förra avsnittet. Vi pratar om tiramisu nu igen. Vi ska prata ett helt avsnitt om tiramisu. Det är också olika. Den tiramisu var absolut inte lika god som den på Brillo.
Nej, jag håller ju tvärtom.
En hel dag.
Ja. Den här var godare.
Men kexen är ju lite för soggy.
Ja, men det var bara mer bättre tryck i amaretton.
Håller inte med. Om någon följer lyssnare vet vad Stockholms bästa tiramisu serveras, skriv det i vårt kommentatorsfält, eller DM oss. För att jag är beredd att ge mig ut på en quest efter Stockholms bästa tiramisu.
Fan vad trevligt. En trevlig sak att göra.
Det är en trevlig sak. Ja. Där har vi en följetong.
Ja.
Kanske ska man pröva en ny tiramisu i veckan och liksom återkoppla.
Ja, jättegärna för mig.
Jättebra för våran viktresa. Kanon. Och apropå viktresa så ska vi prata om riktigt smal mat idag.
Nu,
Mina
damer och herrar, gör vi väl den första riktiga husmanskosträtten i den här poddens historia?
Så är det nog. Så är det nog. Första liksom också så här, den är helt otweakad. Eller liksom den är inte...
Nej, det här är...
Den är inget påhitt. Den här har funnits i alla tider och har ju någon sorts historik som också är spännande.
Exakt, och det vi pratar om, det är ju då Wallenbergare. Helvete vad gott det är.
Husmanskosts urmoder.
Den är ju det. Och Det är ju liksom, det är så jävla fett och mycket liksom smör och grädde och det är kallfärs. Alltså det är, och potatismos och det
är... Ärtor.
Den är ju helt jävla otrolig.
Råröda lingon.
Ja.
Du har väl läst på, antar jag, historiken?
Alltså, det är det jag gör nu.
Nej, men för att det borde jag egentligen också ha gjort. För att det finns ju någon... Det kommer ju från Wallenberg.
Vissa hävdar det, ja.
Ja, och det finns ju... När Sven Wollter spelar Wallenberg, och då beställer han... kokt kalvfärs med ett glas mjölk, ingenting annat.
Bra imitation.
Ja, eller hur?
Ja, verkligen. Det var inte överdriven, eller?
Nej. Nej, men han... Och det är för att Wallenberg var ju tydligen då, enligt den sagan, har jag för mig, det vore otroligt om du kunde hitta det här klippet från Ivar Kryger av Lars Molin. Ja.
Skulle jag kunna få en tallrik vanlig surmjölk samt en okryddad kalvfärsbiff med potatismos?
Tack. Givetvis. Tack. Och att trycka till.
På mack.
Det finns någon skrön om att det är uppkomsten av Wallenberg, att han beställde bara in kokt kalvfärs och ett glas mjölk. Och bara det. För det var det skulle inte vara starkt för magen. Det var bara liksom så här, som en frikadell. Och sen har man då, för han åt ju alltid på fina ställen, men han beställde det. Men sen har någon fin krog snappat upp den här och gjort den till en lyxig rätt istället.
Ja, okej.
Och därav namnet Wallenbergare. Det är en version.
Alltså så här, Wallenbergaren är ju en sån klassiker i Sverige, vilket gör att många vill claima den, och det finns många historier om den, varför den är en del av vårt liksom arv.
Precis, kärrätt har många upphovsmän.
Lite som hasselbackpotatisen eller vad fan som
helst. Ja, just det, alltså, precis. Så det är svårt jättemånga att veta vad som stämmer.
Ja, och det finns många historier bakom det här, och man vet inte riktigt vilket som är sann, men en av historierna i alla fall är att Marcus Wallenberg i mitten på 30-talet, alltså Wallenberg, imperie, Wallenberg, Wallenberg med deg, i mitten på 30-talet, han kom till sitt stambord på restaurang Cecil, som låg på Biblioteksgatan 5 på Norrmalm här i Stockholm.
Vilket mys.
Ja, låter ganska bra. Och då hade han precis kommit hem från kontinenten, och där hade han ätit en underbart god hackad kalvfilé.
Det är den här ryska då?
Exakt.
Ursprunget på...
Och Marcus, han bad då den här kökschefen Julius Karlsson, som drev Cecil, om att han ska försöka göra något liknande. Och att Marcus Wallenberg vågade säga det här till Julius Karlsson var liksom lite av en chock, för att Julius Karlsson var känd för sitt något häftiga humör. Du kan tänka dig Julius Karlsson på 30-talet.
Och kanske lite integritet. Liksom. Ja. Kom inte hit och säg vad jag ska laga. Liksom.
Och då var det liksom de här två maktpamparna.
Ja, alltså, just det.
Wallenberg från liksom degen, kommer från liksom imperiet.
Och ska visa liksom att jag har minsann varit ute. Liksom.
Ja. Och Julius Karlsson som då är liksom den stora liksom it-kocken i Stockholm.
Ja.
Där blir det en clash.
Ja.
Men de båda två är så pass intresserade av att imponera på varandra.
Ja, just det.
Så att han antar utmaningen.
Ja.
Och gör en variant på den här hackade kalvfilén.
Just det.
Som sen blir Wallenbergare.
Ja.
Så det är liksom två stycken tjurar som liksom går mot varandra.
Ja.
Slutade i en Wallenbergare som blev liksom det som blev svensk husmanskost liksom urmoder.
Jag tror det är lite som att typ så här, tänk att Zlatan skulle äta på Fransén och säga bara
jävla korv och bröd.
Ja, men jag vill ha något som han har ätit i Italien. Liksom, kan du fixa det från den här fixed menyn som finns på Fransén liksom, så ska han plötsligt, och Fransén är så intresserad av fotboll och dyrkar Zlatan så mycket så att han bara fuckar upp hela köket och schemat bara för att göra den här nya rätten. Det är lite
samma sak som Wallenberg var också nervös att ställa frågan till Julius. För det var inte många människor Marcus och Wallenberg var nervös av inför att ställa liksom krav på.
Nej.
Men det är samma sak där, för att Zlatan skulle också känna då inför Björn Fransén. Den här mannen, han är liksom tre stjärnor. Kan jag önska här? Jag chansar.
Ja. Men det roliga är att tänka att min eller Lars Molins skröna och den här möts någonstans i mitten. Så att man tänker sig Sven Walter komma in där och säga: jag har varit i Ryssland. Där fick jag smaka en biff porotskaja. Jag undrar om du kan laga den.
Samt en okryddad kalvfärsbiff med potatismos.
Och så är det något sånt. Och så är det något sånt ja. Som är historien.
Ja. Det är någon mish. Och så finns det liksom massa andra om att det är Rish och det finns Tore Wretman historier. Ja. Det...
Tore Wretman känns som att han...
Han nycker skit på honom.
Det finns som att all husmanskost kan härledas till Tore Wretman i slutändan på något sätt. Det känns kanske överdrivet. Vad
vet jag? Det kanske också är... Om man inte själv vet vad man ska ta till när man pratar om liksom en husmanskosträtt.
Nej, precis.
Då kan man lätt bara slänga in Tore Wretman där. Ja. Då får man lite, känns som att man har koll.
Ja, precis. Ja, men det är väl Tore Wretman va, som började med den där. Så kan man bara börja något och sen så verkar man lite påläst.
Och det finns ju liksom olika sätt att göra den här. Och den blev ju populariserades ju på Rish.
Mm.
Liksom på kanske 50-talet.
Mm.
Där blev liksom, de gjorde Wallenbergen till sin nästan.
Mm.
Och där så, i den här Wallenbergaren så är det ju liksom, det är äggulor, det är grädde och kallfärs ju.
Mm.
Och jag gillar bara att ha saltpeppar i.
Mm.
Men de börjar ju med det här som kallas för epicherish. Som är liksom fyra kryddor.
Mm-hmm.
Vitpeppar, muskotnöt, kryddpeppar och kryddnejlika.
Okej.
Okay. Det är liksom det som de satte de prägel på Wallenbergaren på Rish.
Mm-hmm.
Och det säljs ju då som fyra kryddor på påse.
Aha.
Epicherish.
Epicherish.
E-P-I-C-H-E-Rish.
Epicherish.
Epicherish. Den kryddblandningen kallas det.
Uh-huh.
Som de använder i sina Wallenbergare.
Okay.
Det är inte jag. Jag tycker inte det behövs muskot och nejlika och grejer i. Utan,
det kan finnas någon kanske liten hint. Men det får jag absolut inte ta över. Det tycker jag är problematiskt när man äter köttbullar. För det också har man ju en liten quest att hitta Stockholms bästa köttbullar.
Mm.
Det finns otroliga på Pelikan. Det finns på Kvarnen. Det finns på Rish. Det finns... lite här och där. Och jag tycker att på samma sätt som med Wallenberg är det som avgör om det är bra eller dåligt. Det är konsistensen givetvis, stekytan. Men det är också, vissa har för mycket kryddpeppar i sina köttbullar.
Ja, sluta med det.
Det sticker igenom för mycket. Det blir plötsligt någon sorts örtboll som inte ska vara där.
Jag gillar ju svartpeppar och salt. Alltså.
Ja, jag är helt med.
Ja, men jag gjorde den här klassiken då.
Ja.
Alltså jag gjorde den typ helt klassisk.
Ja. Och gjorde du till och med efter gammal tummad kokbok liksom?
Nej, men det jag gjorde var att jag, innan jag gjorde den så tänkte jag vet ju jag brukar göra den.
Ja.
Jag tänkte jag kollade lite på YouTube.
Ja.
Och då såg jag Mattina, jag såg min finska vän Tommy Myllymäki.
Förlåt, men apropå Mattina bara. Har vi reachat ut? Vi vill ju ha henne som gäst.
Ja,
det är den enda vi följer på Instagram fortfarande.
Ja.
För att vi vill visa henne vår uppskattning och vi avgudar henne.
Ja, det gör vi verkligen.
Och vi vill ha henne hit. Om någon känner henne, om du mot förmodan lyssnar på den här podden.
Ja, det gör hon inte.
Så kom hit och prata med oss.
Ja.
Det är vår dröm.
Du bestämmer vad du vill.
Ja.
Men då kollade jag på lite videos. Det var Mattina, det var Myllymäki.
Ja.
Och så var det Mannerström.
Ja.
Som lagade en Wallenbergare med en gammal, så här, riktigt gammal gubbe från, som har jobbat på Rist på 50-talet.
Aha, okej.
Okay, alltså, mysigt. 18 minuter långt klipp.
Fan, vilket mys.
Mannerström sitter ner och bara suckar.
Vilket jävla gubbmys.
Ja, vi kan lyssna på 5 sekunder ur det här klippet. Det ska vi kolla på sen.
Varsågod gubbe.
Så bra. Ska vi smaka?
Smaka.
Härligt. Oj, vad trevligt.
Så, nu säger du att det är gott.
Men nu får vi se vad det smakar här. Ska jag ta en liten bit? Ja.
Här. Okej.
Okay. Så. Oj, vilken smak. Jag har verkligen fått det perfekt i balans med salt och kryddor. Det var gott.
Ja, det är inte unga killar.
Nej.
Ja, men de här vet ju vad de gör. De har gjort Wallenbergare förr.
Ja.
Så jag kollade på dem och de var lite olika. Så tog jag liksom delar från deras och sen så gjorde jag min grej av det.
Mm.
Och det man börjar med, eller så här, när man gör Wallenbergare som sagt. Det är kallfärs, det är äggulor, det är grädde och saltpeppar i den. I
just det.
Själva biffen. Det är grunden.
Yes.
Plus, och sen ska man ju ha ströbröd.
Mm. På slutet,
och, ja. Och sen så är det, ja precis, inte
fan,
i.
Gott.
Och sen så är det en potatispuré.
Just det.
Viktigt en puré tycker jag, och inte mos.
Nej.
Och sen så är det då ärtor, rårädd lingon. Antons, egentligen ska det vara då bara skirat smör. Jag lätt brynt smör. Så det är ju rätten. Och det jag började med i alla fall, det var att jag gjorde eget ströbröd.
Oj.
Det är inte svårt.
Nej.
Det man gör, det är att man tar sina gamla, man tar bara några gamla rostbröd i frysen.
Ja.
Alla har 5 skankar.
Ja, gamla frostiga skivor som blir där och dör.
Bara tina dem och sen så i en mat liksom bredare, mixa dem jättefint.
Ja.
Så har du ett rödbröd. Det var det.
Ja, det är inte svårt.
Nej, så det är ingenting mer som ska göras med.
Nej, jag är inte utbränd än.
Nej, det har du ju. Recept. Nej, precis. Och sen så börjar vi med potatispurén och det här har ju vi pratat om tidigare.
Det finns ett recept.
Ja, man förbereder potatispurén långt innan.
Långt innan.
Alltså, du kokar potatisen. Mjölig potatis kan jag, tog jag nu den här gången.
Ja.
Man häller av vattnet. Man låter dem gå på spisen i kanske 5, 6, 10 minuter.
Låter dem ligga där och bara allt svettas djävulen.
Allt jävla, all ånga ur den potatisen bara drar rakt ur.
Ja, och de blir liksom nästan lite vitfläckiga och liksom uttorkade. Helt och bara drar ihop pissbora. Sig, sätter sig som en jävla...
Så har man kokat upp mjölk och smör.
Ja.
Ungefär hälften mjölk och smör. Och sen så då pressar man potatisen, tar hälften av mjölksmöret, vevar ihop den där ordentligt, hårt som fan, vispa så att det blir klumpar. Sätter det i liksom i en låda och kyler ner det. Så har man det klart. Sen värmer man upp det med hälften av det mjölksmöret sen när man ska och smakar upp det då.
The hack.
Ja, så det är klart sen.
The potatismos hack.
Och sen då, vad man börjar med då. Det är jätteviktigt att man har skitkall kallfärs. Alltså, lägg in den i frysen i en halvtimme kanske, innan man sätter igång.
Pourquoi?
För att fettet i den binder mycket bättre när det är svinkallt.
Okej.
Okay. Alltså,
nu går vi tvärt emot allt vi har tjatat om jättelänge här. Ta fram köttet i tid och sånt.
Ja, men här är ju, nej, precis. Här ska det vara...
Här är en helt annan grej.
Och det, även liksom bunken som du gör i.
Aha.
Låt den också ligga i frysen.
Mhm.
Och äggulorna i, och äggen som du har tagit äggulorna ifrån också i kylen då, inte frysen. Och jättekall grädde. Allting ska, alla ingredienser som man blandar här ska vara svinkalla.
Okej. Okay. Intressant.
Och på jag gjorde det på 400 gram kallfärs. Då tog jag 3 äggulor och typ 300 eller typ 3 deciliter grädde. Alltså mycket grädde, men det finns ju recept. Det är bara att gå och kolla på något Wallenberg recept med mängderna. För det handlar om att finna mycket grädde i den. Det ska ju bli fluffigt. Den ska ju soufflera.
Ja.
Äggulorna.
Ja, och precis. Alltså det är därför liksom, man har i den där grejerna. Ja.
Det är viktigt att den blir luftig. För det är grejen med Wallenbergare.
Ja.
En hård Wallenbergare.
Nej, fy fan.
Som är liksom så här skumgummiaktig.
Ja, nej.
Nej.
Nej, det, och det är det som kan hända ofta om man äter Wallenbergare på något... Dagens lunch på liksom... Man är ute och filmar i Ulvsunda och käkar på en lunchrestaurang liksom. Och får in en puck.
Ja.
En kallfärspuck som är gjord på bläck tillsammans med 20 andra.
Nej, det är inte, då blir det inte så gott.
Nej.
Men alltså, så här finns det ju olika sätt. Man blandar ihop det här. Jag blandar ihop det här bara med en träslev. Och vevar ihop det ordentligt, länge.
Och då är allt kallt som djävulen.
Ja, vissa kör liksom lite i matberedaren. Jag kör inte det för jag tycker jag vill få in mycket luft i den. Liksom.
Ja, just det.
Så jag gör så. Men jag äter matinget till exempel. Tina tar kanske 2/3 av grädden och kör in den i meten. Sen lätt vispar hon upp en deciliter grädde och vänder i slutet.
Bless her.
Låter ju jävligt fint, men jag gjorde inte det.
Nej.
Hon gjorde det för fluffet. Jag tror att det handlar lite om att hon vill bara ha någonting att säga. Så. Men alltså, den ska vara liksom, nästan knappt så den håller ihop. Alltså den ska vara ganska rinnig när man har gjort den här.
Ja.
Och det är salt, peppar i bara. Som jag skiter i det, pischerish. Barely att de holds together.
Nej. Precis, det är smet.
Glansiga liksom.
Det är smet.
Så lägger man dem på sitt egengjorda ströbröd. Och liksom bara vänder dem där i. Försiktigt, för de är väldigt lösa.
Ja. Vackert.
Och sen så, när man gjort det, så är det dags för det som vi gillar att göra. Det är att göra...
Pimpade ärtor.
Och det jag behöver då, det är alltså ärtorna, en schalottenlök och kanske 200 gram smör. Jag börjar med att jag bryner smör lätt.
Ja.
Alltså vispar och håller på hela tiden under bryningen. Så att det nästan, när det börjar liksom bryna till sig. Så blir det lite så här. Det ska inte bli brynt, det ska inte vara skirat. Det ska vara mellan där. När jag gjort det, så när det kommer till rätt liksom färg. Som är liksom lite så här mörk senap. Så slänger jag i löken. Den finhackade löken.
Just det.
Jag har då finhackat en schalottenlök.
Ja, ja.
Och då kommer det bubbla upp som fan, för det är mycket vätska där. Det är väldigt varmt i smöret.
Ja.
Bara vevar man runt det där. Och så har man den liksom klar. Då då får liksom löken ligga och dra åt sig och smaka till det här lättbrynta smöret.
Det blir nästan lite karamelliserat, lite mysigt så, lite nötigt, lite...
Och då väntar jag med att lägga ärtorna här i. För ärtorna ska i här i.
Ja.
För då, om jag lägger dem nu så kommer de bli mushy.
Det går åt en del smör.
Mm, det gör det.
Du har en hockeytrunk med smör till ärtorna. Du har en hockeytrunk med smör i potatismoset. Du har en hockeytrunk
till
stekning.
Ja.
Ja, men det är kanon.
Det här blir nyttigt.
Ja, det blir det.
Wallenberg dog ju sen.
Ja, förmodligen på grund av Wallenberg.
Ja. Vi är nästan sponsrade av Tormec.
Mm. Va? Det är ju vår nya, liksom, vad ska man säga? Att plötsligt har man gått från att vara liksom en slapp knivpersonlighet till att vara en skarp knivpersonlighet.
Ja.
No, men alltså, pun intended.
Ja, verkligen. Men alltså, det är så här, det är ju som sagt en knivslipsmaskin. Mm. Som är, ja, men den är helt livsomvälvande, ska jag säga.
Mm.
Det är liksom den första riktiga bra för hemmakockar, liksom.
Mm.
Och den här maskinen heter då Tormec T1 Kitchen Knife Sharpener. Så att ni får med det, liksom. Så att ni vet vad ni ska köpa. Den är inte bara bra, den är också jävligt snygg.
Mm.
Alltså att ha den, om man har ett kök med utrymme, att ha den framme där ser inte tråkigt ut.
Nej, den är väldigt snygg, men den är också ganska smidig. Den är ganska bastant och tung, men den är ganska liten och smidig.
Exakt, så det går att stå och stuva undan den liksom lätt.
Ja.
Men den är vacker.
Ja, men för jag har varit en person som jag har liksom ändå varit mån om att ha hyfsade knivar, men, och så har jag skickat iväg dem liksom för att få dem. Men jag tycker inte, nej, det räcker inte riktigt. Det blir inte tillräckligt bra, man gör det inte tillräckligt ofta.
Nej.
Nu när man har det där hemma och bara kan göra det, om du ska laga en kanonmiddag på fredagen, ja, men slipa men knivarna lite innan. Det är så smidigt med den här.
Nu är det så här, vi har givetvis en kod, annars skulle vi inte bara sitta här och babbla.
Nej.
Alltså nu vill vi att alla ni som lyssnar ska ändå ta del av det här.
Mm.
Så därför har vi en kod som är RECEPTACK600, vilket innebär att man får 600 kronor rabatt på den här Tormec T1 Kitchen Knife Sharpener.
Mm.
Och där kan man ju liksom, man kan köpa den direkt från fabriken i Lindesberg, i Närke.
Mm.
Fri frakt, såklart. På shop.tormec.com. Och Tormec stavas T-O-R-M-E-K.
Ja.
Vad väntar ni på?
Det är en livsinvestering. Man vill ha det hemma.
Tack, Tormec.
Tack.
När det nu är dags liksom att färdigställa rätten, då har jag ju allt förberett. Jag har en kastrull för moset som ska värmas upp.
Ja.
Jag har en gjutjärnspanna där jag smälter smör i. Jag har mitt lättbrynta smör där löken ligger och gottar till sig i.
Mm.
Och jag har mina ärtor på sidan. Det första jag gör när jag börjar steka, det är att jag lägger i smöret och kör medelvärme på pannan. Det får inte bränna så här.
Precis, för Wallenberg är ytan också viktig.
Ja.
Det får inte vara... Det ska inte vara...
Det ska inte vara stenhårt alltså, bränt. Det ska vara liksom så här gyllene.
Ja, ja, det ska vara gyllene.
Och om man kör för hög värme i pannan här, kommer ju liksom ströbrödet brännas.
Ja.
Och så kommer det inte hinna bli klart i mitten tills det blir förbränt. Så det gäller liksom att jobba medelvärme här.
Deprimerande att bränna en Wallenbergare.
Det är så äckligt.
Ja, men det är så fruktansvärt.
Så att det första jag gör liksom, nu när jag vet att nu har jag kanske 10 minuter kvar.
Mm.
För det tar ungefär att steka.
Mm.
Då så lägger jag i mina ärtor i det här smöret med löken.
Mm.
Så de får bara ligga gott och sådär. Och sen så är det bara att försiktigt lägga ner sina Wallenbergare i liksom det bubbliga smöret.
De är fina. Det finns några, skulle nog kunna säga att de är lite för breda biffar. Vissa skulle nog göra dem mer som bollar.
Det är det här som är grejen.
Ja, olika skolor.
Att de här är ju nu väldigt tunna.
Ja.
Men de ska ju sufflera.
Det är det, ja. Okej, okay, you got
me.
Så
gör de det för tjocka, då kommer de bli jättetjocka.
Ja.
Så det här just är äggulorna inne. Så man ska jobba liksom, de här är ju då kanske 1,5-2 centimeter breda. Ja. Tjocka heter det.
Ja.
Ja, och sen när jag har lagt i dem så bara lägger jag i lite smörmjölk i
du gör färdigt purén.
Moset samtidigt så att allting är på.
Den får jobba upp.
Och sen så vet du, ja, sen är det inte mer svårare än så. Det är som, då steker man på sina biffar tills de får en ganska som fin gyllen yta.
Mm.
Gyllene yta. Och sen så går jag i med lite mer smör. Och nu ser man här, nu börjar de sufflera lite.
Ja, de börjar resa sig.
Och det man gör då, det är att man liksom så här, man öser såklart sina Wallenbergare med detta smör.
Mm.
Och de blir bara större och rundare och rundare.
Mm.
Och så får man känna på dem så här. Börjar de bli klara eller inte? De är som på lite stunds i mitten. Man känner om det är som degigt.
Mm.
Och då tar vi ungefär 7 minuter på varje sida ungefär.
Mm.
Med ösning. Sen så är de klara. Smaka upp moset med salt och peppar. Ös vidare med liksom ditt smör på dina nu väldigt runda, fina Wallenbergare.
Mm. De har verkligen bollat till sig.
Förstår du? Det är det här som gör att de är luftiga. Ja. De här är liksom väldigt, ja, väldigt, ja, väldigt, ja, porösa,
ja,
nu.
Ja, det är perfektion.
Man käkar dem.
Det där är liksom...
Ja, det är väldigt gott. Och sen så är det bara lägga upp. Jag kör liksom bara mos i mitten.
Tjusigt. Rårörda lingonen, ska vi... Ja, säga, de gjordes inte själv.
Rårörda lingon, vet du vad? Det gjorde jag inte själv.
Nej,
jag köpte...
det behöver man inte göra heller.
Nej, jag la, nej, nej,
nej,
nej. Om man alltså gör det så tar man bara lite frysta lingon i på med lite socker och får dem stå.
Ja.
Det kan Bob göra ganska bra själva.
Ja, verkligen.
Och upplägget då, alltså det är att jag bara la en klick potatispuré i mitten, biffen på, lingonen i en skål på sidan. Och sen så liksom ärtor i liksom en hög på sidan. Och sen så tar jag det här lätt brinta smöret och liksom drar över själva biffen.
Ja.
Och sen har du en av världens bästa rätter.
Ja. Fy fan vad fint.
Nu finns ju som sagt som vanligt en tutorial på Instagram. Har jag iPhone 13 nu. Ja. Vet jag att jävla krispig bilden nu.
Ja, det är otroligt krispigt. Det ser ut som en sån här demo. När man går in i så här på Elgiganten och kollar de här absolut dyraste tv-apparaterna.
Ja, nej, men ja, det här
fint.
Det här blev väldigt lyckat. Och jag blev, det som var så här, det jag bär med mig från de här videosarna som jag kollade på innan, det var just här, Tina gjorde eget ströbröd.
Mm.
Vilket gör att det blev så jävla krisp på liksom på ytan av det. För att det är som färskt ju.
Ja, precis. Det är lite liksom mer... Ja, det är lite mer liv i brödet på något sätt än det här ströbrödet som har stått i en skafferi i 2,5 år liksom.
Exakt.
Som man aldrig använder egentligen.
Så. Och sen tycker jag att det är viktigt med att man har en puré också.
Ja.
Att man inte gör bara ett mos som man liksom kör en elvisp. Alltså vissa gillar ju det.
Ja.
Jag gillar ju när det är väldigt, väldigt, väldigt...
Ja, ja, men det ser man ju. Det såg nästan ut som... Din puré ser nästan ut som grädden i en semla när den ligger där.
Ja.
Alltså det är sådär... Det är otroligt luftigt och slät och liksom...
Och sen då de här ärtorna då.
Ja.
Som gör att det blir något annat.
Ja.
Ja, men det här tror jag är rätt så här. Alltså det är inte att många är rädd för den. Det är bara så här, folk vet inte det helt vad det är. Man hör Wallenbergare.
Mm.
På typ samma sätt som man hör kanske Biff Lindström. Alltså det är bara ett ord som figurerar.
Mm.
Som man kanske inte har lagat någon gång. Då har du liksom den känslan kring Wallenbergare?
Ja, nej men alltså jag hade en period när jag lagade mycket, när det var lite av en paradrätt för mig.
Ja, det var så?
Ja, faktiskt. Sen har jag inte gjort det på jättelänge. Men det var ett tag när jag, för det var också en sån här grej som jag åt med min farsa när jag var liten, när vi gick på krogen. Mm. När han kom hem liksom, så gick vi åt Wallenbergare. Mm-hmm. Så att då började, jag tror också att det här är en rätt som barn gillar.
Jag kan inte tänka mig att
det är som en fluffig kött.
Det är en god pannbiff.
Ja. Potatis, smör. De kommer ju liksom peta bort ärtorna.
Ja, men det...
Men apropå det så det här, jag pratar ju ofta om det här, så här barnen gillar och barnen gillar inte. Så här. Mm. Jag har ju liksom hela mitt liv haft en kamp och en stress med mina barn att de ska gilla mat. Liksom. Mm.
Det ser jag nu som en uppgift för mig också. Ja. Alltså det är en viktig grej för mig. Ja. Att mitt barn ska bli en matälskare.
Ja, verkligen. Jo, men det och jag har liksom kämpat från dag ett med att liksom få dem att gilla smaker, men det har aldrig riktigt, alltså barn har ju inte de.
Nej, men det är det liksom
smaklökar.
Kan man typ inte bara testa, alltså, så här, alltså tvinga dem att äta?
Ja, men det är det jag har gjort.
Ja.
Det är det jag gjort och jag har bråkat så jävla mycket och haft sån jävla stress över så här. Ni kan inte bara äta ketchup på frit. Ni kan inte bara äta nuggets och liksom hamburgare och pannkakor hela tiden. Måste börja upptäcka nya smaker. Så jag testar den här såsen nu. Och så har jag tjatat och jag minns när det var som struligast liksom, så har jag blivit arg.
Alltså, ja, det vill man
och liksom nästan pressat in så här, smaka nu för fan.
Ja, de får inte förknippa liksom mat med liksom ilska.
Nej, men jag har varit på väg och jag känner att jag har varit på väg att fucka upp dem.
Ja.
Och det var också en upprinnelse till att jag gjorde en dokumentärserie på SVT som heter En perfekt förälder.
Just det. Ja.
Där ett avsnitt handlar om mat.
Ja.
För att jag mådde så dåligt över att jag upplevde att så här, nej, de kommer aldrig gilla god mat. Jag har misslyckats. Ja. Och då, jag kände då att jag har misslyckats genom att jag har tjatat, att jag har betingat maten negativt. Mm, att de upplever våra middagar med att nu vill pappa att vi ska äta äckliga grejer och de vill bara bli klara. Och efter det så pratade jag med en massa så här, jag pratade med en kostrådgivare och jag pratade med någon psykolog och jag pratade med en massa. Det här finns nog på SVT Play om man är nyfiken på hur man kan jobba med mat och barn. Men det faktiskt, jag var Sina, lagade mat med henne och det var supermysigt. Och jag lärde mig jättemycket, men efter det så förstod jag att så här, det är ingen idé att tjata. Och det låter de upptäcka själva. Och vi börjar med liksom så här, det lärde jag mig en kompis också, man kan ha så här äventyrsmiddag, kallar de det. Mm. Måns och Sanna, mina vänner, som har tre ungar, som också, de har liksom upplevt att barnen gillar inte. Men då gör de äventyrsmiddag. För barnen gillar inte när man blandar grejer.
Nej.
Barn vill ha liksom rena, de vill inte att det ska vara en hoprörd gryta med massa oklara saker.
Men det här, då är den här rätten väldigt bra som vi snackar om.
Så de ställer fram alla olika ingredienser fast i olika skålar, så man liksom välja själv. Och då plötsligt börjar de ta sig lite gurka, lite ärter, några pastaskruvar. Okay. Men det är en bra grej också. Men framförallt lär jag mig att inte tjata. Det är liksom, det kommer när det kommer. Och nu har min 10-åring börjat verkligen uppskatta mat. Mm. Han hjälper mig. Han vill laga mat med mig. Han vill laga mat själv. Han sätter på sig lite förkläde. Fan, och liksom ber om att få laga. Kan vi laga liksom ryggbiff? När han är hos sin mamma så skickar han filmer på vad han lagar.
Hej pappa! Kolla vad jag har lagat. Jag har lagat hamburgare med lite tryffelmajo och pommes. Jag lägger upp. Vad heter du, pappa? Någon gång den veckan vi är hos dig så vill jag gärna laga någonting.
Men man hör ju också att han på riktigt är superstolt och intresserad av det här.
Ja, men det är så jävla kul. Och när vi lagar hemma så liksom... Jag har alltid lite så här...
Den måste vi lägga upp.
Ja, men kanske. Jag ska kolla. Ja. Men i alla fall kan vi spela lite ljud.
Ja, jag menar det. Ja.
Men... nu mässar han så här, kan vi laga lasagne nästa vecka? Liksom, ska vi laga lasagne? Och då försöker jag implementera också så här, för mig är det en ritual med matlagning att så här, det ska vara musik, man har något litet snacks, jag har lite oliver, jag kanske har ett glas vin, han får liksom ett litet glas cola.
För att, I
vinglas. och så har vi den här stunden tillsammans och det är så jävla vackert. Då tänker jag så här, allt jag har tjatat och skrikit om, alltså det hade jag det behövt göra, för det kommer förmodligen. Eller så har det hjälpt
att
jag
är en payoff.
Ja, jag vet
fast
inte.
Så här, intala dig själv att det är en payoff så du mår bättre. Men jag tror inte att det är det.
Nej.
Jag tror det är som precis alla de andra sa till dig. Att det går inte att tjata. Det kommer när det kommer.
Nej, precis. Men det som jag har gjort senaste åren då, efter att jag gjorde det där programmet, så är det så här att jag bara slappnat av. Låt dem upptäcka själva. Vill de smaka, får de smaka. Mm. Och nu har det också blivit så att han plötsligt vill ha liksom tryffelmajo till hamburgaren liksom, och doppa i det istället för ketchup. Men på eget bevåg. Jag är så jävla lycklig.
Fan,
det känns
fint.
Som att det är någonting som har vänt.
Ja,
liksom.
Jag fattar det. Fan, så jag...
liksom, hetsa inte och bråka inte. Ta det bara lugnt. Och man ska tänka på att barn äter på en vecka och inte på en dag.
Exakt.
Det är inte viktigt. Liksom. Är de inte hungriga så är de inte hungriga.
Jag är glad över det. Jag vill också ha det sådär.
Ja, men det är Harry kommer laga mat för fan.
Ja, jag hoppas det.
Gud.
Alla har rätt att älska vem de vill, bestämma över sin egen kropp och leva fria från rasism, hot och diskriminering. Jag heter Alice Bah Kuhnke och representerar Miljöpartiet i Europaparlamentet och jag kämpar varje dag för ett grönare och mer rättvist Europa. Det här meddelandet är sponsrat av de gröna EFA i Europaparlamentet.
Hej, Susanne Axel här. När du gör som jag och listar dig på en av Krys vårdcentraler får du en fast läkarkontakt som kan din sjukdomshistoria. Du får träffa erfarna specialister, tillgång till lättakuten och så kan du chatta med vårdpersonalen. Så gör ditt viktigaste val idag. Lista dig hos Kry.
Demideck presenterar fasadcharader.
Dörrklockan. Du ska gå in där.
Polis.
Fäktar.
Nej, tennis tror jag. Pingvin.
Alltså, jag fattar inte att ni inte ser. Nymålat.
Men det var många år sedan vi målade.
Demideckare målar gärna, men inte så ofta.
Du, hade en grej här. Kommer förra veckan så sa jag ju också att jag spelade upp det här. Vi kan lyssna på det igen.
Ja just det,
den här amerikanen, den amerikanen som gick in på olika matbutiker och betalade exotiska matprodukter fel just för det. Att för komisk effekt. Avocado grejen. Ja. Hör på den här.
Is it China?
You know where the avocados are?
No idea what you're saying. Did you ask him?
Avocados?
Avocado?
Oh, avocado, yeah. Where can I find the champagne?
The champagne?
Yeah, champagne. Do you know what aisle the oregano's in?
The what now?
Oregano.
Oregano.
Oregano, yeah. You don't sell wasabi, do you?
Sorry?
Wasabi?
Oh, wasabi.
Do you sell zucchini?
Zucchini?
Yeah, zucchini.
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 Yeah. Det är väldigt kul. Och då idag så, på vägen hit så tänkte jag, men nu får jag väl ta och testa det här.
Mm.
Så jag valde att gå för broccoli.
Mm.
Om broccoli.
Mm.
Jag har bra marginal på. Går fram. Börjar prata. En annan som pratar med dem. Jag vågade inte.
Hey.
Jag sa ingenting. Jag vågade inte. Jag kände jag kan inte göra det här. Det är inte jag. Det är inte jag att gå fram. Jag laddade, gick runt cirklar som jävla liksom Mark Lorentzon bombman i Göteborg.
Fan. Du fick stora självan.
Ja, alltså jag
förstår dig.
Ja, det, liksom... det här är inte jag. Jag kan Nej. Inte säga hej, har ni broccoli?
Nej.
Nej. Det kan någon jävla annan människa göra.
Vi kanske har någon lyssnare som tycker sånt här är kul som kan,
ja, kan hjälpa oss.
Som kan testa.
För att jag klarar vilket... inte av det. Jag kan inte utsätta mig eller varken dem heller för det.
Nej.
Så att jag fick det stora tunghäftan.
Ja.
Jag
förstår dig.
Du var ensam inne på Coop. Jag, så här,
ja.
Jag handlade där ganska ofta.
Ja, men också konstigt tidigt, så här tidigt på morgonen.
Kommer i löparkläder.
Du är också klädd i löparkläder. Du ser liksom ut som
vet
en...
Vet vad broccoli är?
Du ser ut som en bombman.
Ja,
liksom.
Så ja här, precis.
Och om du frågar om broccoli så kommer du bli ännu mer bombman.
Ja.
Och personalen kommer bli illa till mot.
Så tänkte jag så här, om jag, de säger så här, ja men jag hade mina broccoli, ja. Ja, det är här borta. Så går jag bort och kollar på den. Så säger jag, måste jag ju köpa en? Eller så kan jag säga, okej, okay, jag kan inte säga, okej, okay, bra, tack. Mm, bra för det. Bra för mig. Ja. Jag behöver inte köpa. Man måste ju då köpa en broccoli.
Ja, det måste du. Och då måste du också springa hela vägen från Södermalm till Östermalm i löparkläder med en broccoli i handen.
Då ser man ut som en bomba. Ja,
det är obehagligt också.
Vad hade du tänkt om du såg en mig med en broccoli springandes på Guldbrom?
Nej, jag hade liksom ringt Maja. Jag hade kanske gjort en orosanmälan. Mm. Jag hade avslutat podden.
Ja, men
liksom avslutat det här samarbetet.
Jag tyckte att jag det här känns som en del i att man mår bättre som människa ju äldre man blir.
Nej, du är inte någon jackass-kille.
Nej, jag är inte det.
Nej, och det är vi glada för.
Ja. Så att vi får hålla oss med de som kan det där.
Ja.
Så vi kan alla få in och kolla på Avocado-mannen istället.
Ja. Ja. Det är ju jätteroligt.
Ja.
Men apropå också det här med min sons matlagningsintresse som jag har längtat efter i 10 år, så kände jag att det var någon sorts så här nu vänder det. Mm. En känsla av att nu vänder det liksom. Och på samma sätt så har jag en känsla av det med min ettåring, att han har börjat visa tendenser till att så här, kunna sitta och leka själv i 5 minuter på golvet utan att bara hänga in i hasorna och stoppa allt i munnen. Utan jag och Lisa kan liksom sitta och äta frukost och dricka en kopp kaffe och prata med varandra medan han leker på golvet. Det har vi inte kunnat. Så det är en liten vändpunkt också. Och sen i lördags så skulle vi på 40-årsfest. Vi hade barnvakt för första gången.
Just det.
Och jag och Lisa åkte in och satt oss på Rival innan festen och tog 2 drinkar var. Ensamma i en hotellbar utan barn. Lite upphiffade. Liksom kände oss snygga.
Wow.
Lisa var snygg som djävulen. Mm. Liksom, och jag drack Negroni och en Draja och kände livet i mig och kände att Rival, alltså den hotellbaren också,
det är fantastiskt.
Ja, det är så mysigt, och just runt Mariatorget, enda stället på Söder där jag känner att det känns som en storstad.
Exakt.
På riktigt.
Ja.
Nytorget är för fånigt.
Det är som när Mariatorget glöder på ett sätt som inte något annat gör på Söder.
Ja, men också flaggorna utanför Rival och det här stora Sankt Göran och draken. Det känns som att jag är i Paris eller någonting. Men så det var också en liten vändning. Så här, nu vänder det, nu kan vi börja göra sånt här. Det, och sen i måndags då var jag på bio första gången. Också, det vänder. Vi var på en fullsmockad biosalong. Det var mingel och bubbel innan och gamla kollegor som man träffade. Och jag såg en fantastisk film som heter Pleasure av Ninja Thyberg. Mm. Och det handlar om en svensk tjej, fantastiskt spelad av Sofia Kappel. Som är också en hel nykomling. Som typ är såhär streetcastad. Mm. Och helt otrolig. Och det handlar om en hon åker till LA och vill bli porrstjärna.
Ja.
Och den är jättegrov bitvis och jättejobbig att titta på, men fantastiskt spelad, snygg, otroliga skådespelare och jätteintressant ämne. Och det som jag tyckte var så befriande var att den problematiserade, men den moraliserade inte. Som jag tycker att svensk film lider väldigt mycket av, liksom att det ska finnas en moraliserande touch på det.
Det finns en sensmoral i hela
en sensmoral, precis.
Utgången i filmen.
Exakt, och det är det som gör svensk filmindustri så otroligt tråkig ofta. Men den här, och jag har alltid jag tycker alltid, varför kan vi inte vara mer som danskarna liksom, och kolla på en runda till, eller liksom att våga vara lite gränslösa och inte vara så moraliska och liksom. Och det här tycker jag att vi närmade oss någonting äntligen i svensk film. Att våga vara lite gränslös och inte moralisera och bara vara modern och modig. Och det var den här filmen. Och jag tycker att alla ska gå och se den och stötta svensk film och se Pleasure. Och det var otroliga skådespelare. Och så tänkte jag så här, vad svårt det måste vara att ha spelat in den här. För att det är ju jättesvårt liksom, att göra såna här scener som var så här grova. Och liksom, att ändå ha någon naturlighet i det. Jag undrar hur de har provfilmat. Och liksom, det måste ha varit jättejobbigt. Och så kom jag att tänka på min värsta provfilmning.
Ja.
Bara för att jag var också på en annan provfilmning i veckan. Mm. Så, eftersom jag jobbar som skådis. Så, när man ser film så det väcks gamla minnen till liv bara. Och då hade jag en sån jävla fruktansvärd provfilmning för en Smashing Pumpkins-video för 20 år sedan.
Berätta nu.
Men ska jag det?
Det tycker jag.
Det var kanske 2001 eller någonting.
Berätta om Smashing Pumpkins. Då var det ett coolt. Smashing Pumpkins.
Ja, det var ett grungeband i hela Seattle-vågen, alltså efter Pearl Jam och Soundgarden. Och de var lite mer alternativa på något sätt. Men då skulle de göra en musikvideo och det var Jonas Åkerlund som skulle göra den i Stockholm. Mm. I Stockholms tunnelbana. Handlar om två uteliggare.
Och då är det ändå premium.
Ja, det var bra. Och jag blev kallad upp på casting och tänkte, fan vad coolt det var med en Smashing Pumpkins-video. Vilken grej. Då var jag kanske 2021 liksom, och tyckte, helvete vilken cool grej. Och då var jag liksom fortfarande, jag lyssnade ju fortfarande mycket på Smashing Pumpkins och grunge liksom. Så jag fick komma upp dit och så kom jag in på det låg uppe vid PA Company då. Åkerlund och vad fan det nu hette, skitsamma. Och jag var nervös som djävulen. Jag hade inte fått upp den här, nu är jag ganska luttrad när jag går på profilning. Jag tänker så här, jag har något mantra som Johan Reborg lärde mig när vi jobbade ihop, som var att när man går på profilning ska man tänka att det är de som behöver mig och inte tvärtom. Mm. Alltså om man tänker så blir man mer avslappnad. Liksom. Jag ska se vad det här är för något. Ja. Inte tvärtom.
Om det är något för mig.
Ja, precis. Ja. Exakt. Och det kan man intala sig själv, fast det är ju tvärtom, såklart. Men om man tänker så blir det lättare. Det är väl lite så här som att tänka att om man ska hålla ett föredrag, att tänka att alla är nakna eller något sånt. Så avväpnande typ. Men så jag kommer upp där, men jag är skitnervös. Och så kommer någon så här castingkvinna som absolut inte är van att jobba med skådisar, men hon har åkt på det här jobbet för att hon är typ praktikant på. Hon bara, okej, då ska vi köra. Då ska du vilja att du ställer mot väggen här. Sen ska du skratta, gråta och sen ska du ta en överdos.
Okay.
Jag bara, ja, det är inga repliker. För jag hade inte fått några repliker. Det var ingen förberedelse, men det var det jag skulle göra då. Och här kan du få en penna, det får man spruta. Så bara, okej.
Okay. Jag som inte heller går på castingen, om man skulle göra den typen av grejer på en provfilmning.
Ja.
Det krävs det kanske lite mer förberedelse eller
liksom
tid.
Ja, det gör
inte
det
bara som så här har du en penna, här tar du en överdos så.
Ja, men det här var ju rullande bandpiss också. Hade det varit idag så hade jag sagt, men vet du vad? Det här funkar inte för mig. Jag passar det här liksom. Det känns inte seriöst. Det känns inte underbyggt.
Men vad är det som gör? Alltså jag som inte fattar då. Alltså så här.
Ja, men först dels att skratta på beställning är ju ganska svårt. Pröva nu att bara lägga av ett asgarv på beställning.
Nej, jag vågar inte.
Men pröva nu.
Det var inte bra.
Ja, det var inte bra. Nej. Du hade inte fått råd. Nej. Och sen då skulle du gråta.
Nej,
men det är ännu svårare. Ja. Men jag tänkte då så här, jag vill ändå göra det här.
Mm.
Så jag måste, man måste satsa.
Mm.
Så jag ställer mig där och bara... börjar fulgråta. Det kommer inga tårar. Det är helt torrt.
Ja.
Det kommer inte ut någonting. Jag står bara där och ser ut som ett jävla sär, liksom. Ja. Och så hon bara, okej, vi går vidare. Okej, det där nailade jag inte. Nej. Och sen då ska jag skratta och då blir det så typ så här, det är också svårt liksom. Ja, ja. Nu tror jag att, nu har jag blivit bättre på det. Nu kan jag liksom bara bränna på det. det är ju ett okej. Liksom det funkar. Men då var det liksom så här, då blev det som, du vet, i Joker när han har sitt tvångsmässiga skeva skratt. Liksom. Liksom. Så blev det.
Ja.
Som en galen person som först har stått och fulgråtit och sen ska skratta. Och sen plötsligt ska jag ta den här pennan och ta en överdos. Jag är 20 bast uppväxt i Gamla Enskede. Jag vet inte hur fan man tar en överdos liksom. Och så har jag en jävla bickpenna.
Ja.
Så jag bara så här, typ gör så här, det är så skämmigt att tänka på det där. Börjar liksom så här, drar upp tröjan och bara så här.
Bäst klappar på.
Ja. Klappar, för så gör man. Och sen, men jag har inget band eller någonting. Så jag bara, och så tar den här bickpennan och bara. Börjar himla med ögonen och ramlar ihop mot väggen. Och så sjunker jag ner på golvet och ligger där och så här, skakar lite. Ja. Och så ligger jag kvar liksom ganska länge.
Ja.
Ja. Och ingenting händer.
Alltså,
ingen säger tack eller någonting. Och vad som händer då är att stacka Bo.
Ja, Johan Renk.
Johan Renk smäller in genom dörren. Han har missat att det är provfilmning här inne. Han kommer in och ska visa en GQ-artikel för henne. Kolla den här jävla idioten! Fan. Och där ligger jag och har tagit en överdos. Och de börjar prata. De börjar läsa den här artikeln. Kameran är på. Ingen bryr sig om mig. Jag ligger på golvet. Totalt förnedrad. Och bara, till slut så sätter jag mig upp lite mot väggen. Och de fortsätter prata.
Smigande upp mot väggen.
Bara,
liksom.
Bara, hallå, är vi klara nu? Ja, gud, förlåt. Ja, men bra. Vi ringer sen. Vi ska kolla igenom allting. Du kan fylla i blanketten där ute. Sånt jävla trauma. Att jag ens har fortsatt skådespelare efter det här.
Oh, ja, det förstår jag inte.
Jag kommer aldrig förlåta Stackarbo för det här.
Har du jobbat med Johan Renk efter det här?
Gud nej, det har jag inte gjort. Det hade jag gärna gjort. Han har gjort bra grejer. Jag kommer aldrig förlåta honom för det där.
Ja, det förstår jag verkligen. Herregud. Och Johan Renk också. Han är ju så jävla liksom
han var cool. Han var så coolast i stan då. Ja. Han hade liksom sotarmössa innan sotarmössa ens liksom var på tapeten.
Ja,
lång, smal, snygg som djävulen liksom. Och det var liksom, jag kände bara så här. Sen åkte jag tunnelbana hem från liksom de här reklambyråerna på Östermalm och kände bara så här, fan jag är liksom inte, så här cool är inte jag.
Nej, du ska liksom gå på nivå 22 och ragga brudar.
Ja. Ja, om jag ens lyckades med det då liksom. Men ja, det var i alla fall fruktansvärt. Och jag fick absolut inte rollen. Det var någon modellkille som fick den.
Johan Renk, ring om du behöver en kille som gör en överdos. Om du har en roll nu, men du behöver en kille som vet hur det funkar. Han som låg där på kontoret på Östermalm. Ge honom en chans till. Han har växt till sig.
Jag behöver en second chance.
Han har gjort bonusfamiljer. Och det har varit.
Jag är redo. Jag är redo för en stor HBO-grej.
Ja.
Jag känner det. Ja.
Hallå, det är Ninni här som klipper podden. Här någonstans så behövde Jerka springa ut i studion för att uträtta sina behov. Och då glömde de helt enkelt att avsluta podden. Så då tänker jag, då hoppar jag in här och pratar lite med er. Och glöm nu inte att gå in på Receptax Instagram. Receptax heter de där. Och så kollar ni in de här otroliga Wallenbergarna som Niklas lagade. Ja, men glöm inte att prenumerera på den här podden och fortsätt lyssna, för det kommer komma massa goda recept, tror jag, hela hösten och vintern och allt. Men hörni, nu har vi 2 dagar kvar av den här veckan innan det blir helg. Innan vi kan mysa, innan vi kan dricka vin, innan vi kan laga mat tillsammans. Och jag tycker att vi går ut på det här avsnittet och lyssnar på min favoritartist, Marcus Krunegård. Puss, puss. Hej då. Stjärnan där kommer från lyser alltid blå. När allt är natt, när allt är svart, är det dig jag tänker på. Den här stan är ingen stan, det är mitt sätt att leva, mitt sätt att vara. Den här stan
ett liv, ett lag, mitt sätt att vara.
Den här podcasten är producerad av Perfect Day Media.